This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Vet du vad som händer om en jude med stånd går in i en vägg?
Ja, träffar näsan.
Han bryter näsan, ja.
Chang, vad står det på din tröja?
Är du inte läskunnig?
Nej, men...
Nej. Ja,
just det, deplorable. Ja, just det, det var deplorable. Hon som kallade dem för deplorable.
Deplorable lives matters.
Clinton. Vad var det här med deplorable?
Det var att Hillary Clinton sa i valrörelsen mot Trump att Trumps väljare var basket of deplorables.
Mm. Hälften.
Sa hon hälften?
Va? Nej.
Jo, hon sa hälften är...
Ja, kanske hälften, men någonting var Trump-väljare. Trump-väljare var deplorables. Alltså, det var såna här...
Vad är deplorable?
Ja, men förtappade, va? Eller
ja,
liksom,
människor som... Untermänniskan.
Vad fan är det då?
Hela grejen med att jag gjorde det här var att du inte skulle säga någonting så du hördes.
Fast liksom, vi kan väl prata öppet, vi har inget att dölja.
Fan vad kul att ha Hasse här.
Ja, välkommen.
Är det det?
Ja,
du,
det
tajmingen
fan
är ju grym.
Är det så?
Med tanke på allt som händer.
Ja. Fan. Då, tänker du på
inflationen
eller? Som har varit på kravaller, har du inte varit på grejen?
Nej, jag har ju varit som en annan sa, jag har suttit på läktaren och tyckt till.
Ja, okej. Okay.
Nej, men alltså jag tänkte på Will Smith och Chris Rock.
Ja, okej, okej.
Tänkte komiker till komiker.
Alltså, det är kul att vara här. Jag lyssnar ju på er, så det är bra att få era faces.
Mm, nice.
Kul.
När jag var liten så drömde jag om att få med i Hasse Bronténs podd. Nu är du i våran podd.
Du har varit med två gånger. Båda ni har varit med i min podd två gånger.
Tre gånger.
Tre gånger?
Ja. Hur länge har du haft podden?
5 år snart.
Snutsnack.
Ja, varje vecka, varje tisdag är en ny gäst. Oftast poliser då. Ex-poliser i Mustafas fall. Pensionerade poliser. Avskedade, kickade, va?
Du pekar på Hanif.
Ja, visst. Kommande avskedade.
Har du haft med Peter Springare?
Ja.
Det har du?
Mm. Haft med Springare. Rissa såklart, som var, ni har haft som gäst.
Ja, hon är amazing.
Ja, hon var en av mina studenter. Jag var ju lärare på polisskolan också. Uh-huh. Under 2 år. Och hon var en av mina... Alltid när jag ringer henne svarar hon: hej boss, det gillar jag.
Rissa är grym.
Ja, Rissa är fantastisk.
Vad var det för sorts lärare på polisskolan? Var det något speciellt?
Polisämnen, men framförallt så... Jag är ju mest gammal narkotikapolis ju.
Visste ni att Hasse har varit med och bildat Rave-kommissionen?
Ooh.
Jag vet inte vad det är för
något. Hasse, vad är rave-kommissionen?
Det, vad som hände egentligen var det, jag jobbade ju på Norman först, de första åren som vanlig IGV säger man ju nu då, men det hette ju utryckningen på den tiden då. Så man åkte omkring på i stan och liksom, ja, syntes. Och det var ju hög omsättning på jobb liksom, inne på Norman. Men sen så, jag ville ju jobba med knark. Det var ju coolt, tyckte man. Jag kunde ingenting. Jag är uppvuxen här liksom, det är till Kärrtorp söder om stan. Så här. Jag har inte kommit i kontakt med det. Men sen så började jag jobba på något som heter Citygruppen. Som, det fanns en numera pensionerad polis som heter Alf Ärlig. Som, han har också varit med i min podd förresten. Mm. Otroligt skön som gammal kvarterare som hade sabel, du vet, när man gick med sabel i stan.
Alltså svärd.
Ja, svärd va. Han tyckte att det finns ganska mycket skit på Plattanområdet. Då borde man ju ha poliser på Plattan. Alltså här kan man ju tycka när man pratar om polisverksamhet. Är det oroligt i området? Kanske man ska ha poliser där. Låter det konstigt eller?
Nej.
Men det är väl fritidsgård då? Ja, precis. Man kan ha både och kanske. Men hur som helst. Citygruppen, vi jobbade bara på Plattan.
Okej.
Okay. Vi var bara där. Vi fotpatrullerade. Vi hade ingen bil, ingenting. Vi bara gick, lärde känna alla människor. Otroligt rolig tid.
Vilka årtal är det här?
Det här är
1800-talet.
Det här ska jag säga är 91-92.
Det är när jag kom till Sverige.
Ja, men precis. Men det var väldigt lärorikt och nej, men till slut folk tittade.
Before it all went to shit.
Ja, ungefär. Ja, men jag är glad att jag inte jobbar som polis idag.
Mustafa, kommer du ihåg vad du gjorde 91-92?
Nej, men då var jag i Afghanistan.
Mm. Men ni är så unga.
Det var sjukt mycket knarkare på Plattan på den tiden.
Absolut.
Är det inte det idag då?
Nej, jag ser inte. Det är andra grupperingar.
Det har spritt ut sig, det har det gjort liksom. Och det är mycket med tekniken. Där var det, man var ju tvungen att fysiskt möta någon liksom. Möta blick, möta liksom kontakt. La, la, la. Och sen framförallt var det ju heroin och sådär. Och då hade vi det här problemet med kapslar heroin. Man tömmer de här Ventrux, var det förut. Ventrux var ju så här receptfri som man tömde. Fyllde med heroin. Kanske var 20% heroin. Resten var ju...
Tvättmedel.
Ja, kanske inte tvättmedel men socker eller någonting som man inte dog av. För det säljer ju inte vidare till någon som du har dödat.
Så det är det är dålig business.
Ja, det är dålig business.
Dålig lifetime customer value.
Men då hade vi ett problem liksom. Nej, men sen började jag jobba på Gatlandsgruppen. Då var vi civila och då kände man ju mycket folk där nere. Men problemet var ju att styrka en överlåtelse. Det var ju alltid så här, kapsel i munnen. Alla hade ju kapslar i munnen. Och så kommer köpare, okej. Okay,
varför pekar du på mig för?
Ja, men där det finns iranier finns det heroin.
Nej, det är afghaner.
Ja, jo, precis. Panshirdalen. Nej, men...
Men hur var det med polistätheten då jämfört med idag?
Nej, men det var ju tätare. Vi skrev upp oss på Gnet på den tiden. Då skrev man upp sig på den här listan för att jobba extra på helgen. Då fick du jobba.
Det är det som är så jävla sjukt. Alltså, det
så
går ju skrönor.
Så kunde det vara 30 pers liksom. Så bara, fan vad många vi är. Ja, men ni får blada liksom i Gamla stan. Och blada i Gamla stan. Vad händer? Det var ingenting. Kommer
alltså, vad är blada?
Är fotpatrullerar.
Jaha. Fotbladen, man bladar.
Ja, man bladar.
Okay. Men alltså, jag måste bara alltså, men det här med Gnet, alltså övertid, det är ju någonting som är lyx idag.
Ja,
det
är
det.
Vad är Gnet?
Gnet är övertid.
Jobba extra.
Ja, okej.
Okay. Så att idag så skriver alla poliser in sig i övertidspermen. Och sen så är det ett sms som kommer när man får övertid. Sms eller, ja, man får sms på telefonen och då gäller det fort som fan svara på den och ofta så dröjer det en sekund när ett övertidspass kommer ut innan någon har hoppat på den.
Det är
så en del har till och med gått in och ändrat om ljudsignalen till ett larm så här, ding, 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 så hoppar de på för att ta den här övertidspassen.
Jag förstår, jag förstår inte, det finns många poliser som vill jobba över tid, men de får inte. Och de säger att det finns inte räckligt med poliser. Förstår
det, var det här jag skulle säga. Ja. Vilken organisation, vilket företag har så lojala arbetare att de sitter och väntar på att få pass om övertid?
De som har låg betalt.
Ja, okay, det också.
Jag tror det är pengarna.
Men, ja. Nej, men många är hungriga och vill faktiskt jobba.
Ta bort pengarna får du väl se. Ta bort pengarna.
Fortsätt, Hasse.
Nej, men vad jag skulle säga.
Rave-kommissionen.
Jo, just det. Sen jobbade jag där på Citygruppen, Gatlinesgruppen civilt där i 4 år. Sen började dyka upp de här Trittna Ha, de här svartklubbarna i stan. Och det var ju de här, det var ju Frihetsfronten och det var ju Mats Hinse och Anders Varvius och de här grabbarna som
Frihetsfronten, det är ju det gänget jag brukar hänga med.
Jag har föreläst för Frihetsfronten.
Ja, vad heter han?
Det stod skatt är stöld på allas bilar.
Du bara, jag kommer.
Ja,
det var Henrik Alexandersson.
Det känner jag inte igen.
Det är Sveriges sista libertarianska näste.
Det var ju såhär, varför typ ska staten pers? Få sälja alkohol bara? Liksom. Vi vill också sälja alkohol. Ja. Så de körde ju det ner i källaren, men sen var det inte bara alkohol, för då börjar man ta beslag så här, LSD och sånt där som det var, det trodde man var borta liksom.
Fy fan, vad häftigt ställe. Ja. Finns det kvar?
Vad menar du med att det var borta?
Nej, men man, alltså LSD var ju borta som partydrog. Vi fanns inte liksom, vi som tog beslag, vi såg liksom inte LSD och ecstasy. Det kom ju sen hela den här goa trans rave kulturen som kom sen. Sen kom ju Docklands, var öppet liksom. Folk festade ju gärna där klockan 9 fortfarande på morgonen.
Men var det bara heroin då? Eller?
Nej, då var det där på Docklands, var det framförallt det. Alltså centralstimulans.
Jag kan berätta andra sidan sen. För många av de här namnen du nämnde, det är folk jag var i de cirklarna. Och på Docklands. Mm. Så rave-kommissionen var ju enemy number one. Mm. Och vi hatade polisen. Alltså det fanns sånt polisförakt. Så det gick inte ens att beskriva.
Varför?
För att ni fuckade upp allt kul.
Varför kan du inte ha kul utan droger?
Det går inte att ha kul utan
Chang
droger.
Kan ha det.
Ja, men Changs hjärnkemi är väldigt speciell.
He's high on testosterone.
Men vi var ju kraftiga party crashes. Det var
ja, det var ni.
Men fick ni inte dåligt samvete när ni kom dit?
Eller hur? Var empati?
Jag menar, när du såg dig själv i spegeln efteråt. Vad tänkte du?
Det är roligt att du säger det, men jag har tänkt om tankarna mest efteråt faktiskt. Och det roliga är att jag tänkte väldigt lite på liksom svensk lagstiftning, hur repressiv den är liksom. Om man tittar runt i världen så är den ju otroligt liksom repressiv. Och jag gick en utbildning hos LAPD också 94. Där vi var 4 veckor, jag och en kollega.
Wow.
Där är ju liksom, där är det inte tillåtet att vara påverkad. I Sverige är ju konsumtionen som är illegal. Alltså vi styrker, vi tar ju bara ett urinprov, eller hur Hanif? Ni tar ett urinprov. Ja, men vadå? Om du har amfetamin i urinen, ja, då har du haft i kroppen olagligt, punkt slut. Sen om du behöver inte vingla eller så här finger to the nose eller så där. Men i Kalifornien, då gjorde vi lite praktik med dem där ute. De var ju tvungna att göra walk the line, finger to the nose, nystagmus, du vet, ögonen går kors och tvärs. Men i Sverige så bara har vi en misstanke, en skälig misstanke.
Be motherfucker!
Ja, nu är det så.
Men då, alltså, det är inte olagligt att ha det i blodet?
Jo, både i kroppen. Sverige. Alltså styrkan konsumtion. Har du i blodet framförallt... Det kunde, i Kalifornien sa man så här, men vänta nu. Du sa, min klient, du hävdade att min klient var påverkad. Ni har ju bara styrkt amfetamin i urinen. Urinen är en restprodukt.
Mm. Ah. Ah,
det är först i blodet som går upp i hjärnan. Urinen går inte upp i hjärnan, det är rester bara.
Är inte det dummaste argumentet någonsin?
Nej, egentligen inte.
Varför det? Vadå? Du kan ju till exempel röka, du kan ju röka hash eller cannabis. Och så kan du köra bil 2 veckor senare och fortfarande ha det i kroppen. I Sverige kan du ju bli
drogrätt fylla. Ja, men inte amfetamin. Amfetamin försvinner mycket snabbt.
Och framförallt inte kokain.
2-3 dagar, va? Så säg att du tar amfetamin på måndag. På onsdag kan du ju köra bil. Men det kan finnas kvar i blodet.
Jag kör som en gud när jag har tagit
amfetamin. Ja.
Nej, så vi var ju runt överallt. Vi var ju på Docklands. Sen var ju de... Jag menar, de som drev Docklands då, Hinse och så här, de var ju verkligen polishatare. Det kände man ju också. Där skulle man kunna haft ett lite bättre liksom...
Men inte ortennivå, polishat eller?
Nej, det var inga stenar.
det var ingen hoppstam... Nej, det var ingen som hoppade på era huvud när det låg på marken.
Nej, och framförallt de som hade tagit var ju hur snälla som helst.
Så, exakt.
De var ju
snälla.
Men det är därför vi lackade, för att det räckte med att gå ut en kväll på Stureplan och så ser du hur mycket fyllebråk och assholes det går runt där, och det är fullt lagligt. Lagligt. Sen står det 200 pers och dansar till rave-musik och ser
så, MDMA.
De ser så glada ut som att det är första dagen de har födts. Liksom. Det
är alla making love to the universe.
Ja, de har sex med kosmos och kramar varandra och smilar. Och så kommer polisen bara, nej, så här får inte ni ha det.
Nej, jag fattar.
Och man säger, varför? Nej, För att det är så.
Det är någon som, det var, det kör man alltid som, jag vet inte vad ni körde Mustafa Hansen, men det är inte jag som har skrivit lagarna.
Alltid. Hej, jag är på din sida, men skriv ett brev.
Ja, men lite bra munläder kommer man undan det mesta. Men visst, vi var i party crush.
Fanns det någon gång ni visste att det var någon som hade tagit någon drog, men ni lät det vara, ni sket i att rapportera?
Nej, men däremot så har jag en grej som jag kommer ihåg. En person som då var då en så kallad kändis, som inte är så lika mycket kändis idag, men som jag...
Thomas Deleva.
Nej, men som jag bara så här, tog ut den här personen och satt och snackade. Och sen så kände jag bara, jag skiter i det. Och egentligen var den personen nog påverkad, men jag ville inte ha något. Tänk om det var negativt och sådär. Och så
den var där då?
Oh, ja, jag kan säga sen kanske.
You don't trust us.
Men i chans på den frågan, alltså det är ju väldigt många som man träffar på personer som är påverkade, men det finns ju inte kapacitet att ta in folk. Det går ju inte att lagföra alla.
Så
som...
jag har en chans att komma undan ifall.
Alltså första gången han var här, jag såg på honom, jag vet inte om det var förkyld eller vad det var, men du hade så glansiga ögon.
Det var inte Chang, första gången.
Nu vet du att han är det.
Men det ser du om alla, Hanif. Alla vi träffar, du bara, ögonen är glansiga.
Jag är arbetsskadad från polisen. Men när man har glansiga ögon, antingen är det så att man är förkyld, eller så är det att man har någon form av ögonsjukdom, eller så är det att du är hög eller full eller någonting. Det är samma sak med personer som har druckit väldigt mycket alkohol. Man ser också att de har väldigt glansiga ögon. Så det är ju en
hur känner du nu när du tittar tillbaka på din... jag tackar för din service för landet och sen.
Stort tack. Ja.
Ingen
Ashkan verkligen har en bit.
Det kom från hjärtat. Men när du tittar tillbaka på just Rave-kommissionen, det arbetet, och så reflekterar du över det med din visdom du har idag.
Det är bland de roligaste åren jag har haft. Var dels Gatlandsgruppen också, men hela det sättet som vi jobbade på, det var ju otroligt mycket liksom tjuv och polis klassiskt liksom. Vi tog egentligen alla våra ärenden själv. Vi hade mycket informatörer, jag hade jättemycket bra info från folk.
Fast alltså
folk
från fanns det folk i Frihetsfronten som golade ner sina polare?
Inte just kanske som var Frihetsfrontens
men i rave-scenen?
Ja!
Va?
Ja.
Fanns det golare i rave-scenen?
Alla golar.
Vad fick de i utbyte?
Ingenting egentligen.
Drugs!
Man sätter dit deras fiender.
Nej, men det var, jag hade ju framförallt en kille som vi kommer att kalla för Mr. 100%. Allt han sa stämde. Det var helt sjukt.
Det låter som Chang.
Han sa så här, det ligger ett hektar i en stövel där och där. Och då kan man dit och hämta det. Då låg det där.
But didn't you get suspicious that maybe Tim was putting these things?
Nej, men det var inte han. Det var en gång som han, det var en ganska rolig story. Då var det så att han bara, men det är några killar. Jag har sagt, han ringde, han var helt sjuk den här killen, men han var rolig. Han ringde mig och sa, så nu är det några killar som jag ska köpa cola av dem här liksom. Och de kommer upp till, vi ska mötas uppe vid Karolinska där och grejen var att jag jobbade inte ens. Jag sa, jag jobbar inte, men vi kan ringa in några. Så ringde in några, så tog de mycket riktigt, så hade de då, de hade kokain på sig och en Magnum 357 också. Mm. Men de där killarna slog väl ihop 1+1, ringde upp den här killen och sa, du är ju bara död, vi behöver inte vara någon Einstein för att fatta det här går till liksom. Det är ju du som har golat ner oss. Så han ringde mig rädd för att han skulle bli dödad och så försökte vi reda ut det tillsammans. Så de vet ingenting, ligg lågt, det hände ingenting. Mm. Men vi hade några andra case också där man låg lite i den så kallade gråzonen. Det här är preskriberat nu, men man jobbade ju där ganska mycket i liksom, ja men det är det här, jag vet inte, ni som han får Mustafa, det är så här, visitera folk i fara i dröjsmål, med stöd av fara i dröjsmål liksom, det är ju en...
Vad är fara i dröjsmål?
Ja, men precis,
det är en ganska, det, Hanif.
Det är en ganska unik lagstiftning som vi har i Sverige, att polismannen själv får fatta beslut i vissa fall om husrannsakan och kroppsvisitation och sådana grejer. Och jag kan säga att vi gjorde i alla fall då på den tiden alla våra kroppsvisitation är stöd av föredröjsmål. Det vill säga, vi har inte tid att ringa en åklagare. Vi gör det nu. Det fattar jag beslut om. Mm. Mm. Och, det var en annan gång. Då gick jag på civilt i gallerian, stack ut två ben i så här avräkningsrum. Stod det två väktare där. Då ser jag att det är minst 100% som ligger där i helt utslagen. De bara, men det är fylla. Ja, men vänta nu, det är inte fylla. Han är lite hårsad liksom. Så då,
han har tagit heroin.
Heroin. Han var, så det var lite sjömansknogig där då. Så vaknade han till liv. Åh, så kör, hur läget liksom?
Var det Mr. 100%?
Ja, Mr. 100%. Så ja. Nu har det kommit lite för lite info från dig på sista. Nu måste vi hitta på något här tillsammans. Ja, vad fan, det är absolut, det här ska bli kul liksom. Så han ringer upp några snubbar så här, tja, jag sitter med två finnar här och de vill tjacka E och cola och syra och vad, allt ni har liksom. Lugna ner liksom.
Vad heter de här skådespelarna som går så djupt in i sina roller när de ska spela, är det den generationen av
typ Danny Day-Lewis och de här?
Ja, exakt. Vad är det man kallar dem för? De är,
jag har glömt.
Det är en viss metod som de...
Är det inte method acting?
Jo, method
det kanske
acting.
Är method acting. Han kanske var en sån...
Absolut.
Method-golare.
Sen ringer han till de här snubbarna då. Åh, det här blir ju katastrof. Sen så sitter vi i någon sån här Volvo 244. MNP 752 var regnumret i alla fall. Den har skrotat vid det här laget. Beige. 244.
Klart de var beige.
Ja, men jag får ringa dem igen. Och så ringer han dem igen så här. Tja, jag sitter med de här finnarna i deras Camaro. Satt i den där gamla Volvo. Ja, vi skulle mötas upp här på Söder vid McDonalds i Götgatan. Det var inte bara en snubbe eller två. De var så här 4-5 pers. Och det blev ju, alla sprang åt alla håll. Jale var med förresten.
Ja, det var där jag tänkte. Han jobbar ju där.
Jale också. Som ni hade som gäst också. Mm. Som är hotshot nu, vet du. Ja, och då sa jag till Mr. 100%, du kommer ju också bli gripen här. Du får liksom, håll dig lugn. Jag kan säga, det var ingen method acting på den killen. Alltså. Han stod så bara, nej, sluta, polisvåld. Det här är inte okej. Okay. Shut the fuck up. Det hör jag att du är sämsta skådespelare i hela världen. Var bara tyst liksom.
And he's on heroin.
Ja, och sen förhör med de andra killarna. Det är för att de bara, vi fattar hur det här har gått till.
Vi måste med, ha med honom.
Men det var lite mer High Chaparral på den tiden. Men det var roligt. Det var det som var, det var ju fantastiskt.
Men bland de som tillhör den här rave-kommissionen och de som håller på med det, det är de som har skönaste fester också.
Ja,
av olika poliser. De festar hela tiden, det är alltid efterfester hos de som håller på rave.
Vänta, snodde de stashet från Frihetsfronten och sen går igång egna?
Det vet jag ingenting om, men jag vet att de har jävligt bra efterfester.
Ja,
de har,
jag kan lägga ihop ett och ett.
Men jag har en fråga dock. You said, well, hey, it's not me who writes the law. Yeah? Mm. But is there any connection between basically police culture and maybe something that it could affect how the laws are being, like, for example, let's say if there's a police culture that's very much anti-drug, doesn't this make it a bit more difficult att lagstifta för att legalisera droger, till exempel? Jag tänker också på andra saker nu.
Mm. Ja, men du kan nog ha en poäng i det där. Uh-huh. Att,
or like anti-prostitution, ja, or whatever.
Och jag tror att vi har pratat om tidigare att utifrån en polisperspektiv, allt man ser, man kopplar det till misär. Så i mötet med politikerna så är det aldrig att man pratar positivt. Nej, men det här kan ni lätta på. Det kommer aldrig hända. Och vi har ju en kultur inom polis, men inom Sverige också, där det är, avviker du för den här idén att man skulle legalisera, det är ju väldigt tabubelagt inom polisen.
Eller vi hur? Har ju en polis som jag har haft som gäst också, Erik Petschler.
Ja.
Han är ju väldigt pro avkriminalisera slash legalisera och har ju tankar kring det. Men folk, det som är svårt, jag satt en gång i TV4 på någon sån här nyhetsmorgon eller någonting. Och så sa jag typ den här meningen. Jag sa, man måste förstå när man informerar om att det finns någonting bra med narkotika. Alltså, det finns en anledning till varför någon tar någonting en gång till. Det är inte för att det är dåligt, utan det är för att man får en positiv upplevelse, någonting nice. Sen måste man ju veta vad det leder till, så att säga. Men om allting var som vuxna sa när man var unga, så här, om du röker en gång och du röker en joint så kommer du hoppa ut genom fönstret och tror att du kan flyga. Det är inte sant. Alltså 99,9%, det är inte sant liksom. Och därför så måste man vara mer ärlig. Och jag fick så mycket skit.
Var du polis då?
Nej, det hade slutat, men alltså jag fick så mycket skit på alla,
du vet,
av alla mammor, pappor som skrev till mig, hur kan du säga att knark är bra? Men
det är inte det du säger.
Fan, det är inte det jag säger.
Det är så infantil.
Ja, men det, jag menar, även om du skulle ta en E, du skulle må bra. Alltså, vad fan är grejen? Du bara söndrar ut massa jävla goa grejer i hjärnan.
Har du provat det någon gång? Har du provat extra?
Aldrig provat någonting.
Men, vill du prova?
Nej. Jag,
lite sugen är du?
Nej, fan, jag är 55 bast. Alltså, det är, it's too late.
Ja, du kommer ju känna dig som 20 igen.
Ja, har
du
får jag stånd och grejer? Oh, det här kommer jag ihåg.
Man får inte stånd på E, har jag hört.
Okay. Nej, det är inte så. Har jag hört det.
Jag ställer en fråga, person jag ställer som skulle må bra av MDMA och ecstasy är Chang, faktiskt.
Chang, vad har du provat?
Imagine Chang och ecstasy.
Jag har provat något sorts amfetaminderivat som jag tror hade något liknande MDMA i sig.
Mm. Amfetamin med någonting.
Derivat, en variant. Alltså, när det metaboliseras i kroppen så blir det typ amfetamin eller vad det nu är, så du får den effekten.
But the question there...
Men min polare, han hittade mina piller, så han käkade upp alla, så jag har inga kvar, tyvärr.
Why I was posing this question, because I'm also partly worried that if more and more policemen, for example, would start getting, how to say, tycker att det är jobbigt med att koranbränning till exempel, de kanske säger till politikerna, men vet ni vad, det, like, this really affects our work and it's like onödigt, vi slösar resurser, vi mäktar inte med det.
Men det finns väl inga poliser som tycker att det ska vara olagligt med koranbränning?
Är det sant? Ja, de skriver debattartiklar till och med om det.
Poliser?
Det är väl bara en polis som varit ute?
Nadim Ghazala?
Nadim är det väl?
Va? Mm. Vad vill han, vänta, vad har jag missat nu?
Vill han förbjuda koranbränningen?
Nej,
han vill ha det som hatbrott.
Nej.
Jo, han skriver
Nej, det är inte sant.
Jo. Jag kan läsa. Ja.
Jo, han skrev det. Men jag tror han gör det bara, alltså, han skiter väl.
Jag har jobbat, vad har hänt?
Okej, vänta.
Din kollega har gjort bort sig. Han måste ta ansvar för det
här. Att tillstånd ges och att brännandet av Koranen inte är ett självklart hatbrott påvisar hur långt den svenska lagstiftningen har kvar för att skydda vissa utsatta folkgrupper. Holy shit.
Det är inte polisen, den utsatta folkgruppen här. Oj.
Det börjar tilläggas att Nadim är inte muslim, han är kristen.
Men han är från Libanon, eller?
Ja. Han är ju kristen, han är inte,
alltså, det är
han,
snart helt, det har ju varit ett stort kristet land i Mellanöstern, alltså, det är snart
han vill plocka PK-poäng och så har han inte riktigt tänkt innan han gör det, för jag tror att han är jag tror att om han funderar lite så förstår han något rätt dumt.
Jag är inte säker på det.
Är han så korkad?
Nej, vänta, jag tror att det är mer som Chang säger. Såna där uttalanden, då får man fortsätta komma till tv-soffer, hålla i föreläsningar.
Mm. Och så har man ju tagit en position åt andra sidan också.
Man är inne i värmen, du skyddar minoriteter. Det är fint. Mm. För de som inte vet vad Rave-kommissionen är, vad är det, hur bildades det och vad var din roll?
Det är ondska.
Jag blev erbjuden en gruppchefstjänst då när vi startade. Jag hade varit 4 år på Gatlandsgruppen, så hade jag varit på den Citygruppen på Norrmalm innan. Så jag var ganska erfaren, liksom street cop, civilt liksom sådär. Men jag är ingen chef. Jag vill vara en soldat i gruppen. Så jag tackade nej till det.
Men ja, det fick den istället.
Nej, faktiskt det är Anders, min polare som jag var hos LAPD med. Mm-hmm. Han tog den andra gruppchefstjänsten och så jobbade jag med en kille som heter Lasse. Så, nej, men det var helt enkelt då för att beivra då den här nya kulturen som hade anlänt till Sverige när man festade och knarkade så himla mycket. Liksom. Och ja, det blev ett jäkla halabaloo. Vi hade ju Gudrun Schyman nere där när det var en häxa.
Hon var på Docklands.
Ja, var du där den kvällen?
Nej, jag var inte där. Det var, jag var ju minderårig, så jag blev ju insmugglad. Jag var inte ens 18.
Men var då en häxa?
Det var en häxa där på Docklands.
Alltså,
ja, hon kallade sig för häxa. Och hon stod då med någon eld där. Och det var så roligt att se Gudrun Schyman där, för att hon kom in och så här... Nu ska vi dansa ut alla onda andar.
Hade hon batikkläder på sig?
Nej, hon var lite politikerklädd. Liksom, sådär. Och så skulle man dansa ut alla onda andar ur, med hjälp av sån jävla fet goa trans där då, va? Mm. Så alla började dansa där och man såg hur Gudrun Schyman liksom, ska börja dansa eller ska jag stå kvar i den här politikerrollen?
Right.
Tidsklipp. Hon stod och rejvade loss hårt där nere.
Sen så spårade totalt.
Och sen gjorde du pisseprov på Gudrun.
Nej, jag vågade inte det.
Kommer du ihåg när Thomas Bodström fick frågan om att ta ett hårprov på, eller var det något drogprov? Och så sa han först att det var klart att jag ställer upp. Ja, men bra, då kom de in med sjuksköterska och skulle ta det. Och då är backade han och ville inte vara med längre.
Just det kommer jag ihåg faktiskt. Men vi blev ju kallade för så här kisskommandot då. Vi blev ju lite hånade då, för det var ju mycket
kisskommandot.
Det förtjänade fan.
Men det finns ju också kritik som har framkommit genom tiderna, jag vet inte om det är samma, att att i samband med vissa galer för att få liksom PR och så, så har ju så har man ju gått in och pissat av kändisar, specifikt i Grammy-skalan och liknande.
Ja, jag var inte med på det, men och vi hade aldrig någon sån policy överhuvudtaget. Det skett vid stort stycke i faktiskt.
Snoop Dogg tog de in också, ja, flera gånger tror jag.
De det, ja.
Men det är för att han var svart.
Hur var det med cannabis då?
Ja, det var ju samma, heroin eller cannabis spelar ingen roll, det är samma.
Ja, det är samma konsumtion som idag.
Ja, det är liksom bruket. Grejen var det att när den där lagstiftningen kom i början så var den ganska tandlös, för då var det bara böter i straffskalan för bruk. Men om du bara har böter i straffskalan så får du inte ha de här, du får inte ta ett urinprov eller ett blodprov, du måste ha fängelse i straffskalan för det måste vara ett, så då höjde man. Det finns fängelse i straffskalan liksom för konsumtion.
Mm.
Av ja, cannabis eller whatever. Men det är ju mest liksom en lagteknisk detalj då, för att annars...
Finns det någon som har hamnat i finka för att de har rökt en fet?
Nej.
Jag har några frågor. Så när ni gick in på de här ravefesterna, inte galorna där kändisar och...
Nej, det jag var inte med på någon. Jag var
nej, okej. Okay. Så i... ravefesterna. Vilka substanser var vanligast att stöta på där?
Nej, framförallt amfetamin och ecstasy. MDMA, MDI, MD och alltså de olika liksom.
Om jag har en fundering... Säg att jag promenerar på Södermalm och så kommer dina efterträdare. Bara, Chang, du får följa med och pissa här. Och så pissar jag. Och så visar sig att jag, det är spår där av cannabis. Mm. Så jag, fan, jag var på en fest igår och var full. Och då var jag så bjöd på en cig. Det måste ha varit det.
Mm.
Åker jag dit då?
Du kommer nog åka dit. Många har ju försökt det tricket kan man säga.
Att... Men tänk om det vore sant. Att det skulle ju kunna vara så på riktigt. Ja. Det kanske inte med mig, men någon stackare.
Nej, men du kommer torska. Jag tror du kommer torska på det. Men många körde in som vi sa. Men vänta, jag var ju faktiskt i Köpenhamn igår, kom jag på.
Jag var i Amsterdam.
Ja, jag var i Amsterdam. Var
men om jag kan visa biljetter och bilder. Titta här, jag tagit en selfie på Christiania här med värsta fete i käften och allting. Där är det ju lagligt att röka.
Kanske, kanske.
Då måste du styrka att du har varit i Amsterdam eller Christiania med flygbiljetter eller tågbiljetter.
Ja.
Och ja, då kanske du kan komma undan, ja. Faktiskt.
Inte bara att du säger det.
Inte att nej,
bara
säger, nej, nej, men om jag kan
det
visa
det här är en sån flashback-fråga, Chang. Svaren finns på flashback.
Av alla de här ravefesterna som ni var på, var det någon gång, eller hur ofta var det hotfull stämning eller en stämning där ni bedömde att vilken tur att vi kom hit? Förutom att ni hittade substansen när ni började gräva i
fönstret. Nej, men sällan såklart. Det var ju sällan. Det var ju kanske i dörren. Det var ju någon gång vi skulle gå in på Docklands och så visar man polisläget. De bara... Tror du det där är någon jävla entrébiljett eller?
But
och då blev det så här, men vi ska in och kolla. Glöm det, här kommer ni inte in. Så det var ju lite så då, mer från kanske arrangörernas sida. Men från dem vi liksom hade att göra med och så där. Vi längtade ju, för när det inte var någon rave, vilket det inte alltid var. Då drog vi in på Stureplan och jobbade på krogarna där. Och mötte alla kolastinna liksom, biffar från orten. Och längtade till de här eade killarna och tjejerna liksom, på de här festerna. Det var en helt annan arbetsmiljö.
Minsta motståndets lag.
Ja, men absolut. Och man hatar ju att slåss. Det är inte kul att slåss.
Fick ni aldrig dåligt samvete?
Nej.
Okay, but just to comment on this. This seems almost like try to like imagine this. It's almost a situation of abuse if you think about it. Because you're going into a party where everybody is high on MDMA. They are totally in love with everyone, and then the police come. They are in love with the police, and then the police come. They're going to prison.
Det är mobbning. Alltså,
fast Ashkan,
mobbad då.
Ashkan, man måste nog se det. Alltså utifrån ett polisiärperspektiv, det är väldigt så här ettor eller nollor. Är det här lagligt eller olagligt? Det är olagligt. Men då är det, alltså, då gör vi allt vi gör är okej. Okay. Och man resonerar inte samvete eller inte samvete. Det är helt irrelevant.
Okay, actually, I can have sympathy for that.
Och en annan sak som jag tror också är viktigt då, för jag kommer ihåg jag hade mycket diskussioner med vänner, men så här, men om ni går och sen så förstör ni den här festen eller hittar narkotika och ni tar det här beslag, blir ni poliser glada? Så här, ja, det blir vi. Va? Hur kan ni vara så skadeglada när ni hittar grejer? Det finns ingen glädje att hitta grejer. Men man måste fan fatta det. Vi är poliser. Det är liksom väldigt enkelt. Det här är en enkelt sätt för polisen att kunna få belöning för ett arbete. Och man måste se det utifrån ett polisiär glasögon och inte utifrån sina egna partyglasögon.
Men det fanns också, det finns synergieffekter av det här om man tänker på, om man, jag förstår vad du menar. Men när man till exempel grep någon eller någonting, så var det ju en fortsättning på det.
Ja.
Det var ju ett surr liksom. Så här, kan jag få ditt telefonnummer? Nej, okej, okay, men kom igen. Jag kan få ditt telefonnummer. Okej. Okay. Och bara det att du har gett mig telefonnummer innebär att du inser att jag kanske kan ringa någon gång. Så ringa, man snackar lite, man får lite mer info. Här, det visar sig att det där kom tydligen från den där snubben därifrån.
Var folk så dumma så att de la sina vänner och så?
Ja!
De var höga på er.
So this is why I'm saying abuse.
Nej, men
they trust you liksom, totally.
Man var ju ung polis. Det var ju liksom det, alltså klassisk liksom tjuv och polis, katt och råtta lek, lista ut var folk var på väg, ta en lite större liksom påsen och så vidare. Och så
det är
vidare.
Som att de har sin lek och så kommer polisen och bara, nu leker vi en annan lek.
Men det är också helt riskfritt, för de var helt icke-våldsbenägna och lugna och snälla.
De var ju absolut, det, så var det ju. Det reagerade vi själva på. Vi tyckte ju, som jag sa, det var ju skönt att vara på rave. De hade, vi kom ju på tal om riktiga partycrashers.
Alltså jag kokar ju.
Vänta på den här då. Ska jag, ta någon lugnande.
Ta lite E.
Vi fick in för att de skulle ha ett rave på en liten ö i Mälan. Och tänkte, hur fan ska vi ta oss dit liksom? Och sen var vi där, vi åkte till Mälahöjden och det var liksom inte så långt därför vi kunde höra shit, de kör. Så vi lånade en eka.
En eka. Och den är ro.
Ja. Tog oss ut i den där ön.
Alltså det här var innan sjöpolisen fanns.
Nej, det roliga var, vi grep ju massa där. Vad ska vi göra? Det är gripna på en ö. Fanns ingen liksom. Så vi fick ta dit. Och de låg väl och sov mitt i natten, när sjöpolisen var ju supersura. Fick komma dit med båten och hämta massa rejvare. Så att visst, det är klart, lite party crash.
Det låter helt sjukt egentligen. Alltså att, för att, jag tror att jag tror det exemplet förut en gång, men jag läste i jag tror det var LA. Då hade polisen span på någon så här jättedyr villa under flera månader. Och där brukade så här, LAs rikaste ses en gång i veckan. Och så drog alla, man rökte lite weed och så var det lite E och lite annat. Och grejen var att man skulle ligga med varandras fruar. Och sen åkte man hem dagen efter. Och polisen slog in där, grep alla och det blev ju, du vet, värsta grejen. Och då tänkte jag så här, men vad gjorde de för fel? Alltså de tog lite droger, låg med varandras fruar, sen åkte de ut till jobbet.
Är du muslim eller?
Nej, men tänkte så här. Och alla de åkte ju dit. Det här var ju skattebetalare i LA.
Så okej.
Ja, men du vet, deras rykte förstörs. Mm. De åker in, de gynnar ju inte samhället.
It's a victimless crime.
Men det är det här som är kritiken från vänstern. Att det är ju att polisen alltid ger sig på de som är, har lite sämre ställt. Medan de som har lite bättre ställt, skattebetalare, de kommer alltid undan.
Paolo Roberto kommer inte undan.
But in a way, this what's happening to one side of me is feeling that's what's happening to the police now is karma.
No, vi har gjort den. Det vi gjorde på revolutionen kommer tillbaka. Men det är intressant, men det, man gick ju på den lagstiftningen som fanns och vi jobbade ut efter det och
nej, jag förstår.
Jag hyser inga tagg mot dig.
Nej.
Jag har en annan fråga. Om jag hyr en båt och så tar jag ut den på Östersjön. På internationellt vatten.
Östersjön, internationellt vatten.
Ja, men det finns det väl områden där som inte är svenskt. Det finns något område i Östersjön som inte tillhör något land.
Möjligt. Ja, det är möjligt, jag vet inte.
Ja, eller säg vi åker från Göteborg rakt ut i Nordsjön då. Förr eller senare så är vi ju...
I Ryssland.
Nej, inte från Göteborg.
Men okej, okay, international.
Okej, okay, yes. Inte svensk.
Och så har vi ravefest där på båten. Ja. Och prostituerade och allt roligt som sossarna har förbjudit. Och sen kommer vi tillbaka i hamn. Kan ni lagföra någon av oss då?
Jag kan inte tänka mig. Om det är så att jag har varit på...
Men, well, it will be in your blood.
Men det är ju verkligen så här hypotetisk fråga. På skala 10. Alltså upp. Det är verkligen...
Ja, men alltså rent,
nej, det tror jag inte.
Men det finns, jag kommer inte ihåg vilken politiker det var. Jag tror det var någon miljöpartist eller kanske Centern som ville förbjuda sexköp utomlands.
Ja, ja.
Ah, ja, ja, det kommer jag ihåg. Ja.
Men om vi är på internationellt vatten så är vi ju inte utomlands heller.
Jo, det är utanför ditt land.
Ja, det, men du är inte i något annat land.
Nej, men du är utomlands relativt ditt hemland.
I don't think this argument would fly.
Alltså, men, han har inte varit polis på många, många år.
Nej, jag är ingen expert längre. Nej. Alltså, fan.
Hur länge först då?
Fråga han
i
stället.
Oj, jag var ju anställd i 20 år. Jobbade ut i 15, men nu har jag inte jobbat som polis sedan 06.
Shit.
Men lagen har väl inte ändrats sen 06?
Nej,
eller tolkningen av den?
Nej.
Bara samhället.
Men Hasse, jag måste säga, sen den här tiden som du inte har varit polis och du står vid sidan av och intervjuar många poliser, vad är det du mest fascineras över utvecklingen?
Dels bara om jag jämför med min tid så är det utrustningen till exempel. Vi gick ju med pressväck liksom, på brallorna och hade lågdojer liksom. Och så hade jag ju Valten som var ett vapen som satt så här i en handväska. Ja, det var som en liten handväska. Jag tror att öppna väskan och hämta ut pistolen med ett snöre liksom. Ja, så det har hänt mycket det. Och man tittar, vi hade inga skyddsvästar.
Nej.
Man fick köpa skyddsväst om man tyckte det var viktigt. Så det fanns liksom ingen sån...
Men var det på den tiden man fick skinnpaj första dagen på jobbet?
Alltså ja, så här... ja, det skinnpaj fick ju inte alla, utan det var ju när man kom på Norrmalm och fick sätta på sig den och det knakade lite så här i lädret.
Vad är det skinnpaj? Vad är det?
Så skinnjacka.
En skinnjacka.
Aha, liksom. Snut i skinnjacka.
Ja, liksom. Jag har den hemma. Den
som man har bricka i kedja runt halsen.
Ja, det. That's very interesting because maybe the development in society and development of crime in a way would affect how the police is like equipped.
Ja, ja.
And do you think that this will change? Will the police upgrade again, so to speak?
Yes. Eller ja, det tror jag.
Vi kommer ju få nu nya vapen. Alla poliser ska ju byta från Sig Sauer till
Glock.
Glock.
Mm. Va? Varför det?
Sig Sauer har ju en hane, det har ju inte Glocken. Den har ju tänd, den har ju liksom inte, på Sig Sauer kan du ju spänna upp, som på en westernfilm kan du spänna upp en hane. Det har ju inte Glocken, den ligger inne i vapnet. Jag vet inte om det är...
Så det är lättare att trycka av flera skott,
ja, och...
mindre friktion mot fingret.
Ja, det är mindre risk att det fastnar i något väl, eller?
Sen tror jag det är så att Sig Sauer har ju, vi jobbade ju mycket med single action och double action. Alltså när man gjorde en mantelrörelse, då drog ju hanen upp och då har du väldigt lätt tryck för att få av den.
Första skottet bara.
Exakt. Va? Men sen måste du upp med hanen rent mekaniskt med fingret och då har du mycket högre tryck. Men jag tror att Glocken alltid har samma tryck.
Ja, för den laddar om sig.
För den laddar om sig. Men då vet du i alla fall när du ska skjuta. För det är en jäkla skillnad. Nu vet ju ni som har skjutit att skjuta med single eller double. Det är en jäkla skillnad att vänta på liksom när den ska fyras av till när jag...
But apart from the equipment, is it also possible that in the face of like increasing aggression that the police face, also the tactics or what you're allowed to do, like the line would go a bit further, that you can be a bit more forceful?
Tror att det kommer bli. Jag såg nu i Malmö, hade de inte tagit in bussar från Danmark?
Jo,
va?
Jo, de hade danska polisbussar liksom, som är, ja, som liksom backup. Och jag poddade det senaste avsnittet av Snutsnack, så poddade jag med en polis som stod i frontlinjen här i Linköping.
Det var Dick, va? Han har jobbat med honom.
Ja, det har jobbat med honom.
Han är skitbra kille. Jag har inte lyssnat på avsnittet, men...
Nej, men han är väldigt vettig. Men han berättar, de åker in innan liksom kravallerna, god stämning i bussen, så även fast de vet att men det kanske kommer bli ganska mycket liksom möta med våld. Sen krossas ju hela framrutan som är okrossbar. Och alltså det var sån moralisk tapp att liksom vårat skydd som då ska skydda oss, nu har vi ingen framruta plötsligt och stenarna bara haglade. Han kände att där var det liksom, där tappade man liksom geist, bara att utrustningen fallerade liksom.
Får jag bara ställa en fråga, alltså, åkte de i vanliga bilar då?
Nej, jag tror att det var de här bussarna som ska
SPT-bussarna?
Ja, jag tror det.
Okej, det är rätt så intressant. För vi, våra bilar i vårt område, till skillnad som jag tror inte är så i Linköping, alla våra vindrutor är ju laminerade. I och med att vi har fått så mycket stenar kastade mot oss så har det ens extra filmskydd. Så det,
men det var det han sa.
Hade de också laminerat?
Ja, men det var ändå krossat. Ja. Och det var det som han kände sig.
Men var det också han som beskrev att å ena sidan så har de dialog och det verkar vara god stämning, och sekunder senare så ser han att det är någon som håller ett sten och siktar mot honom? För det är en av vittnesmålen som berättar just från Linköping.
Han berättade, det var ju problem rent taktiskt. De ska gå in och liksom splittra den här stora folkmassan. De bara, ja, men då var vår åge splittra upp det liksom. Och det var inte så jättemycket. Men då går de fram, folkmassan kommer tillbaks, de går fram, men sen är det så att vissa stannar när de går fram, så plötsligt tar de sten i ryggen.
Aha, okej.
Okay. Så att, och då gick det inte, de var inte tillräckligt många för att kunna få flankerna, så de kom de in liksom från bakifrån, från flanken. Mm. Så att, ja, men sen fick de ju retirera, och han hade väl ganska splittrade känslor kring det där. Han sa, när jag blir stressad och arg så blir jag liksom fighting spirit, så jag ville liksom fortsätta gå in, men ja.
Thinking about like the recent riots and so on, Morgan Johansson, like was it yesterday or the day before, he went out and said there actually there was no problem with bristande police resurser.
Det är inte sant.
Is it? Or?
Det är inte sant, för att alla som vi har pratat med säger en och samma sak, att de har saknats i numerären. Personalen i Örebro, Rinkeby, Linköping, de säger samma sak allihopa.
Okay, but I have a question. Like from what I understood, that I can't remember if he, I think he wrote something like this, or at least he meant it, that basically there wasn't like a possibility for the police to pull resources from different parts in the country to basically be ready for these riots. So was it not possible that, for example, before Linköping, you pull resources from all over the country, double or triple the number of police there. Was that something that is available to do or not?
Det, alltså, teoretiskt ja. Paludan var ju tidigare vid flera tillfällen aviserat och kom till Rinkeby. Och då har polisen gjort så. Man har ju tagit ut ungefär 500 man. Och sen så dyker han inte upp, så är det en chaufför som gör att han får förhinder. Då har man, alltså polismyndigheten, gjort en resursuttag på 500 extra poliser. Man måste sätta i perspektiv på att man ska ta ut en extra uttag på 500 poliser vid varje given tillfälle. Så teoretiskt sett så är det möjligt att göra det
uttaget. Teoretiskt sett Morgan Johansson har rätt då?
Teoretiskt sett så har han rätt, men i praktiken så är det omöjligt.
Men varför?
För att som jag berättade för dig, så är det de här poliserna, det är ju inte så att poliserna står och rullar tummarna när de inte är på kommendering, utan de här poliserna är ute och jobbar i linjeverksamhet över hela landet. Det vill säga att de patrullerar, de utreder mord, de gör massor med andra grejer.
Det handlar inte bara om kostnader.
Nej, alltså det handlar om att omfördela resurserna, och tar man resurserna från ett ställe, då är det andra ställen som blir påverkade.
Så han har inte rätt?
Alltså rent teoretiskt så har han ju rätt. Polismyndigheten skulle kunna kraftsamla och ta ut 500 man, och de kan ta ut det i typ en månad. Men sen så kommer hela Sverige bli drabbade.
If this is the case, then he's wrong.
Ja,
because
you
cannot he made it sound as if like it would have been totally fine for you to pull resources from other places in the country. Hasse, vad tycker du om det?
Nej, men jag tycker, oavsett det eller det, så är det sånt otroligt moralsänke att gå ut som justitieminister och säga liksom, dissa hela poliskåren. Du är vår högsta liksom, han ska ändå vara vår, säger jag, jobbar inte ens som polis, men i alla fall, jag tycker det är noll liksom feeling. Du måste peppa poliser som nu har varit ute. Dels de som har varit ute och fått sten på sig och käkar avslagna, men de som också ska in där. Mm. Man bara säger, nej, ni är tillräckligt många, ni är bara dåliga. Det är ju så man kan läsa det egentligen mellan raderna lite grann. Mm. Och jag tycker det, han borde tänka efter.
Det är klart att poliserna är ju inte tillräckligt förberedda och rustade i vissa av de här fallen, och framförallt på mindre orter. De är inte utbildade på samma sätt, de har inte samma erfarenhet. Så på så sätt så skulle man rent kunna säga att polisen kan bli bättre. Men det är inte sant att vi är tillräckligt många, för att vi är ju, poliserna i Sverige är ju bland de lägst polistäthet i hela Europa. Det är ju svart på vitt.
Och hur många kravaller har du varit på?
Alltså tidigare, jag kan inte räkna, men typ 10, 20, 30.
But jag tror jag har varit på typ 2.
Vad sa du? Inte i den här nivån har jag aldrig varit. Jag har aldrig varit med om att möta den här dödliga våldet som kollegorna beskriver. Men det här, så här såg det ut.
Vänta, du har varit med i 30 kravaller.
Ja, men 20, 30.
20, och Hasse 2.
Ja, men det, ja, jag ska säga EM 92.
Development of society.
Ja, ja, men det,
okej, jag kanske tar i, men alltså upplopp och stenkastning har ju under, från när jag började i polisen 2010, så var ju upploppen, det var ju vardagsmat, det var ju mer eller mindre varje helg så var det stenkastning och upplopp, ja, under flera års tid.
Och ni har avlöst varandra liksom generationsmässigt. Ja, när du klev av så kom du in några,
ja, men
år
lite
senare.
Så ungefär. Mm.
Next generation 200.
Men vi vill kriga nu, grabbar.
Ja, precis.
I'm going home.
Men Hasse, what do you think of how the riots were handled? What are your thoughts? Give us your...
Oh, jag vet inte, jag är nog för dåligt insatt. Men jag, okay, kan ju bara säga, som gammal konstapel då, man är ju lite av så här, once a cop, always a cop lite grann. Mm. Det är svårt att släppa det helt. Och har man jobbat... Vissa saker kan bara poliser eller ex-poliser förstå. Det är svårt att förklara. Jag vet inte om ni som poliser förstår det tänket, men jag fick dels otrolig puls när jag ser, man ser de här som står kastas, så kids står med stenar, och någon, nu såg jag någon brud liksom med, ja, så här hijab, att stå och sula en sten liksom mot den. Men vad, men för mig är det liksom helt världs...
I am 2 weeks away from a stroke.
Fast, en sak, ja, alltså, liksom... för jag pratade med någon sån här kommenderingschef efter det som hände i Linköping, och han säger så här, ja, Hanif, du vet ju själv, det är så jävla lätt att vara läktaren, ja, alltså sitta på läktaren och kommentera, men Hanif, du har ju själv varit med i upplopp, så du vet ju hur komplext och svårt det är. Och bara för att bena ut hur komplext det är att människan på principnivå, man kan ju bara fokusera på en sak åt gången. Det vill säga, om Ashkan kommer med en kniv mot mig, jag kan bara fokusera på den punkten. Men när det blir upplopp och kravaller, då är det ju kanske 10, 20, 30 angreppspunkter samtidigt. Så det gör ju för polisen att det är väldigt, väldigt svårt att differentiera. Och det gör att det blir väldigt komplext att prata efteråt vad man borde göra och inte göra.
No, but just to be clear, I don't have any criticism against like the police who were actually on the street. Mm. But I'm trying to think like the polisledningen, did they handle it as it should be handled or not?
Nej, verkligen inte. Man kan inte säga att polisen har haft kontroll på situationen. Mm. Definitivt inte.
Men jag har tänkt på det lite från min good old days då, man tänker tillbaka. Jag tänker på mina gamla så här yttre befäl man hade på Norrmalm, och sen de hade vägrat backa liksom. Mm. Man bara, jag vet inte om det är lite
tidens
tand.
Men hade man mötts av samma typ av våld,
hade man kanske gjort det ändå, ja, för man ville komma hem hel och ren och levande liksom. Men det finns väl två yrken där folk kan väldigt mycket på läktaren, och det är ju polisyrket framförallt. Folk skriver, jag menar, på Twitter inte precis vad som skulle ha gjort. Och jag kommer ihåg den stackars killen Erik som blev skjuten med Downs syndrom, som var ju tragiskt på alla punkter för alla inblandade, främst för honom och hans familj givetvis. Men folk skulle ju se på 300 meter att det var en kille med Downs syndrom liksom. Jag ser att han har Downs, skjut inte, men det är inte så enkelt liksom. Allt är inte svart eller vitt. Och sen att vara komiker också, det är också att folk vet ju precis vad som är roligt och inte roligt.
Det kan man ju, det kan man ju,
amen. Vad man själv tycker, ja, är roligt, exakt. Tycker du Mr. Bean är roligast i världen, då är det det. Det finns inget som
och
säger
Charlie
emot.
Chaplin.
Absolut, och det är helt okej. Okay. Men en del blir ju liksom personligt förnärmade om man inte tycker att, om man går och kollar stand-up och inte tycker den komikern som är där var den roligaste i världen.
But do you have like any how to say, like any opinion on any instruments that should be added, like there are people like talking about water cannons, rubber bullets. What do you think?
Vattenkanoner säger de att för det första, vattenkanoner kan man inte använda vid vilka tillfällen som helst.
In riots?
Nej, det kan du inte.
What? Usually they are for riots.
Nej, det kan du inte. Utan, för det kommer komma premisser för när du kan använda det. Det måste man ändå ha. Alltså, det finns en idé bland många, det är att om det blir upplopp så måste polisen göra allt vad den kan. Man måste skjuta och skjuta med vattenkanoner, men det kommer finnas regler. Och när det gäller vattenkanoner så kan du inte använda i bostadsområden. Det kan du inte göra. Och du måste kunna differentiera bland om det är små barn mellan vuxna. Även om det är små barn, någon som är 6-åring, 8-åring, så är det omöjligt att använda vattenkanon. Har ni sett på den här filmklippen när man använder vattenkanon? Alltså man flyger flera meter och landar på huvudet. Den personen kommer ju dö.
Okay, but what do you know what European countries do have water cannons?
Jag tror numerär. Jag har ett minne från när det var hur ska det gå EM 92. Det skrek ju alla liksom när de var på allsvenskan och poliserna gjorde bort sig. Bara, hur ska det, för då var det kommande EM liksom. Men då var vi så många på den kommenderingen. Jag kommer ihåg när det var England-Sverige efteråt. Då grep vi, jag tror vi grep 40 pers i, det kanske var fler, i en klunga. Vi var så många. Mm. Så vi bara ringa in dem och du vet, de välte bilar och allt sånt där. Men till slut, vi var för många. Vi bara... Och det, de satt upptryckta. Spis var ju en resebyrå förut.
Just det.
Ja, den låg på Sveavägen där. Där, hade vi, där satt de ju, och då kom ju gamla polischefen där. Vad hette han? Eriksson va? Vad tusan hette han? Hette inte Eriksson? Han är ju någon idrotts...
Ja, han är där 17 eller vad.
Han kom där liksom. Men vi tyckte det var... Det behövs så lite för att få göra poliser glada. Du vet, det kommer en rikspolischef som peppar lite grann. Mm. Bra grabbar, bra jobbat. Man bara, oh, wow.
En semla.
Ja, vi bjuder på en drink på julfesten. Man gör liksom salt och metaller och flickflack i vardagsrummet för man är så glad. Det behövs så himla lite liksom. Men där var, jag tror numerär egentligen är det. För gummikulor skjuter någon i ögat. Det kommer, jag vet inte.
Men när det gäller gummikul, då måste man också föreställa sig att polisen har ju tillgång till vapen. Det kan man använda i nödvärn. Om vi ska ha gummikul, då ska vi ha ytterligare verktyg. Då ska den sitta på vid utrustningen. Då ska man kunna differentiera mellan att skjuta gummikula, vapenväxla till riktig vapen och skjuta verkanseld. Alltså det blir komplext.
Men det Dick sa, gästen i min, han sa efter kravallerna i Göteborg, det var ju total kaos, det var ju någon som blev skjuten där till slut. Då satte man ju upp det här SPT va. Men han menar på att polisen har skruvat ner allting lite grann. Okej, vi plockar bort en enhet där, ett fordon där, så där, då kan det nog ändå funka som jag hade tänkt från början. Där hade vi dragit på lite för mycket. Så man skruvar lite där och till slut så funkar det inte. Mm. Så han menar på att man inte riktigt följt det som var.
Okej, so, something else maybe. Do you, I don't know if there's any place in the law right now to declare some kind of local emergency situation, like for example to see, okay, this has become so dangerous now, like the people who are peaceful need to go home,
typ curfew eller någonting,
in order for us like just now during this riot, in order for us to be able to deal with these people who are being violent. Mm. is this something,
alltså typ undantagstillstånd,
but just in this, like, under the riot itself, you know,
nu kanske jag är ute och cyklar, inte 100%, men man pratar om PL24 område. Då har man med stöd av polislagen 24 paragrafen ett område där man kan utrymma.
Mm.
Det är vad jag tror att det finns, men annars så känner jag inte till någonting annat.
Mm. I'm not talking about like days or anything of the
man
sort.
Man kan utrymma
just
ett område, yeah. Ja, tillfälligt.
Om jag blir statsminister, då ska jag inrätta en ny post som är våldsmonopolminister. På riktigt?
Är det inte det Ygeman har?
Vad är han för något?
Han är inrikesminister, och det är han som
Ygeman.
Ygeman är inrikesminister och han är ansvarig egentligen för polisen.
Va? Oh, jag är så knäckt.
Är inte han inrikes och idrottsminister?
Jo, han är massor. Han är allt i allo.
Morgan Johansson, justitie och inrikesminister.
Ja, han är både inrikes och. Är det inte Ygeman? Är du säker på det?
Ygeman var, men inte längre.
Vad är det PL24 hette det?
Mm. Inte,
kan vi inte införa en RL24 med?
Vad är det?
Ravelag 24. Att här är ett område som ingen polis får beträda under de här timmarna lokalt.
But isn't it also like there is some kind of conflict between being justitia och inrikesminister? These are the legislative body and like the police. This is like...
Alltså det låter som någonting som skulle kunna vara verkligt i Ryssland. Så här. Ja, men det är någon top dog som är typ minister för sju departement.
Men Trumps svåger hade ju typ en massa titlar. Han Jared Kushner.
Ja, just det. Han skulle lösa freden i Mellanöstern.
King of Kings.
Han skulle medla fred mellan Palestina och Israel. Och så hade han satt i någon styrelse.
Tog det lättaste först.
No, but I mean, isn't this a bit weird though to have like these two posts for one person? These are like two very demanding posts also. It's like he would make law and would be in charge of the police.
Men känner inte ni liksom nu har det varit liksom bland de absolut största, alltså de mest absurda upploppen, men det finns liksom ingen go, det finns ingen energi, det finns ingen förslag, det finns ingenting från politiker.
Jo, det finns. Det finns massor som har pratat om att förbjuda koranbränning på grund av hatbrott. Det finns de som har sagt, ah, men nej, polisen borde inte ge tillstånd det, till till Koran.
Men vi tjafsar, vi är fyra bröder, en brorsa, han bara, det där ska inte vara godkänt, det borde, man borde inte få bränna Koran. Men fan, är du dum i huvudet eller? Det är klart de ska få bränna den. Mm. Hans fru är för sig muslim, men det... jag tror att jag blir lite påverkad. Men jag, nej, men hon är muslim. Alltså hon är...
Alltså, jag kan säga så här, jag har under senaste dagarna, min mamma har ringt mig, min pappa har ringt mig och flera afghaner, vänner och bekanta har ringt mig och sagt så här, Mustafa, säg inte så mycket om det här med islam och koranbränningar. De har ingen åsikt om det ska eller inte, utan de är så här, du, det är många galningar där ute. De har aldrig sagt så om något annat jag uttalat.
De är ju inte oroliga.
De är, håll dig borta, för att vad du än säger, det finns de som inte kommer vilja ha en dialog. Mm. För dem är det bara så här, vad sa du om islam? Och så kommer de söka upp det. Vi vill inte ha...
Shit, alltså,
och då känner jag så här, shit liksom.
And you're like, hey, do you know who I pod with?
Nej, men
jag Mr. Kronbrännare number one.
Nej, men jag kände så här hopplöshet att så här, man kommer, okej, de hade sagt så till mig i Afghanistan.
Mm. Mm. Shit, jag hörde att det var kaos utanför ambassaderna, utanför Irak och Iran och så.
I Iran så var det ett dussintal som stod och demonstrerade utanför Sveriges ambassad.
Mm.
Och notera att det bor 85 miljoner pers i Iran och 70% av befolkningen under 45.
Mm.
Och så kom det ett dussintal.
But does this say much really? Because maybe it does, but maybe it doesn't as well, because apart from the, for example, the Arab Spring and so on, there hasn't been any culture of going out to the street and demonstrating at all in the Middle East, you know.
Mm.
There isn't, like in Egypt, for example, you don't go out and demonstrate like for any reason, because you don't have this culture and you're always like skeptical towards the police because the police don't like the demonstrations of any kind.
Mm. Fast i Iran så iscensätter man ju, alltså då staten kan sätta igång en demonstration för att uppfylla något utrikespolitiskt syfte.
Fast du, de har gjort det på sociala medier.
Vad menar du?
Jo, men Morgan Johansson gick ut idag och sa att det har varit påverkans
islamister.
Från utlandet.
De vill där inte man har, säga vilket land.
Jo, man har mobiliserat
Egypten, alltid Egypten.
För var det inte Aftonbladet som skrev att det är ryssarna som låg? Lena Melin skrev ju att...
Vet du vad? Hon skrev faktiskt en rätt intressant artikel, att Paludan och hans parti har nära band till RT, och att tänk om det kan vara så att han är någon slags...
Och hon började titta på Alex Jones nyligen för det samma resonemang.
Alex Jones.
Han, ja, men du vet när du har konspirationsteori, du drar det riktigt långt.
Ja, yeah, men there isn't any Alex Jones anymore.
Nej.
But men,
Nej, men jag tycker bara att så här, det här ämnet blir så... Det är sorgligt att behöva säga det, men det går inte att prata med vissa av de här människorna. Det går inte. När det
vilka människor?
Det religiösa.
Ja, religiösa. Alltså vet du vad det sjuka är?
Jag måste bara stopp. Ja, religiösa. Jag vill inte alltså, säga religiösa.
Varför går det?
Ska jag säga sjuka här? Jag delade en grej på Facebook. Mm. Den här Attila Joldas, där han vill.
Ja.
Mm. Ja, jag delade det på Facebook och skrev en text att du vet hur sjukt det här är. Den texten har delats på olika afghanska grupper där folk skriver, det här är bra Mustafa Panshiri, skriv under det här. De har inte läst, utan de bara utgår ifrån att det är klart att han är emot att man bränner koraner.
Jag fattar.
Så vissa har bara, hörni, ni fattar väl att han är emot det i kommentarsfältet. Alla andra är bara så här, ja, det är skitbra. Det är jävligt, jag är inte själv orolig, men mina föräldrar har verkligen så här, hej, ta det lite lugnt.
Men jag tänker så här, om vi hade gått tillbaka i tiden 200 år här i Sverige och sen så skulle man bränna Bibeln, hade man inte fått samma reaktion från kristna?
We don't want to go back there.
Vadå nej? Det fanns ju lagar i Sverige.
Alltså hade inte folk blivit upprörda om vi går 200 år tillbaka?
Yes, they would have.
Jag tänker ibland, nu kanske det låter taskigt, men i min värld, så bara, om man bara fantiserar ihop att det är en del inte kultur, men att det är 200 år efter, så okay, blir allting makes sense.
Yes and no, because I think you would need to go back more than 200 years for actually like this kind of riots and people would try to kill you. maybe 300, 400 years, and then you would maybe miss the whole enlightenment process that happened in the West, that basically missed the Middle East totally.
Och det är det här som är princip. De har ju missat hela den här liberala bla bla.
Yeah, but it doesn't mean that it will come. Maybe it won't come.
Jag fick ett mess till mig till podden, han som lyssnar på podden då, han skrev så här till snutsnack då, och då var det väl antagligen med Dick då som varit med i kravallen, och så kan han säga, ja precis, just på podden, det var lika intressant som vanligt. Reklam. Minns själv när man var yngre och var skinhead.
Bara sådär.
Ja. Tyvärr så gick jag över till att vara ett naziskin. Men det har ändå gjort mig till den jag är idag. Tänkte på det här med upploppen och minns själv som sagt under Karl den 12:e demonstrationerna när jag fick en gatsten rätt i ansiktet av en av motdemonstranterna. Och då var polisen snabbt där och drog mig undan. Och tack säger jag det, ni räddade nog mitt liv då, och jag var cirka 12-13 år. Jag har tänkt mycket på det som hände då och det som nu hänt under påsk. När jag var yngre så gjorde man... Ja, det är lite dålig meningsuppbyggnad här. När jag var yngre och gjorde det jag gjorde kom polisen, och man visste att man inte hade en suck, så det var bara att stanna upp och hålla upp sina händer. Det var lite mer respekt då än vad det är nu tyvärr. Med all kärlek till er som har jobbat där ute och bla bla bla.
Mm.
Så att han, ja, liksom, han var skinhead och fick en sten i facet, och poliserna drog undan honom och liksom tog hand om honom då liksom, och sa, ja, men de är ändå där för, ja, till slut för att hjälpa till kanske. Men om man inte har den känslan och den inte existerar, så kanske det blir som det blir nu.
Nej, men även nu när polisen hade börjat skjuta verkarseld, då sprang de ju med den som hade blivit träffad i ett ben mot polisen. Ja, ni måste ta honom och hjälpa honom. För då var det inte roligt längre att kasta sten.
Alltså var det så?
Nej, då ändrade
de. De bar ju bort honom till och med.
Jag tänkte på det Hanif sa förr i tiden, att vi hade reagerat likadant. Vi har ett exempel som är lite inne på det. Vi hade Gustav Fröding som är född 1860. Mm. Så vi är inne på 1800-tal. Han hade skrivit en dikt som hette En morgondröm. Och det var en som recenserade den här, för den provocerade väldigt mycket. Här står det så här: här sparas inga ord, ej ens det grövsta. Även den som är en svuren fiende till allt pryderi, all tillgjord sedlighet, måste kännas ifrånstött både moraliskt och estetiskt. Bla bla bla. Men då hade han ju då beskrivit ett samlag lite väl målande.
Aha. Han hade ju inte kränkt någon.
Han blev åtalad. Ja, det var rättegång.
Fröding.
Ja, han åtalades för osedlighet i skrift. Och på den tiden så skulle man väl kunna säga att det är ungefär i samma härade som att elda en bibel, skulle man kunna tänka. Det är också väldigt osedligt att ha med skrift att göra. Men han blir frikänd, och jag vet att jag kollade upp detta, att om man hade dömt så var det penningböter, så var det värsta som skulle kunna hända. Så även om vi backar tiden, nu är detta 150 år sedan förvisso, men det var ju då vi liksom hade en lag att du fick inte vara osedlig skrift, du fick liksom inte skildra till exempel en sexuell handling för detaljerat, för då var det osedlig.
And how strong were the riots back then?
Ja, det var nog inga upplopp alls.
Okej.
Okay. Som hade vattenkanoner.
Jag har en fundering, kanske främst till Ashkan och Omar. Den här upplysningstiden som då väst har gått igenom och som islam inte har gjort, eller den muslimska världen. Kan det vara som så att det är det vi går igenom nu? Det är en slags reform och upplysning vi ser nu. Men att det är blodigt, det är för upplysningen då, reformen som kristendomen, den var ju blodig. Det var ju liksom, det gick inte friktionsfritt till. Kan det vara så att vi ser det nu i Europa?
I Europa?
Ja, men vi ser det i Sverige nu. Att det är en slags reform vi ser, men att den är rätt...
Men var har den?
Nej, men vänta nu, jag tänker mig, menar du att de så här muslimer som är här genomgår reform, eller menar du på att vi genomgår en andra reform?
Jag menar att islam genomgår en slags reform, att det är ett steg fram och två steg bak.
Jag funderade på det, exakt det faktiskt, igår. Och det slog mig att om din religion inte klarar av att i det majoritetssamhälle som har tagit in dig med öppna armar, gett dig resurser, skydd och trygghet från krig, om din religion du har tagit med dig inte klarar av att få en modern trycksak uppeldad, så har du en väldigt svag religion. Och här blev jag så här, till och med den lilla kornet av muslim som knappt finns i mig. Jag har aldrig varit muslim och mina föräldrar är inte det. Men jag har en koppling till islam för jag har släktingar som är det.
Hur var det med din förhud? Var det,
det var medicinskt.
Ah, okay,
ja, för att jag fick urinvägsinfektion jätteofta när jag var liten. Mm. Så jag gjorde det när jag var 5. Det var en svensk läkare som gjorde det.
Okay.
Men då slog det mig och då blev jag så här. Då ville jag försvara Allah. Och tänkte att Allah är större än en jävla modern trycksak. För att elda upp en koran för 500 år sedan, det var pricey.
Det är vad de här imamerna säger i Rinkeby. De säger exakt det, att det här är mycket större, och framförallt under fasta månader, det är mycket större än att vi ska gå omkring och bete oss som apor, om Chang skulle säga.
Ja, så. Men en bok kostade 130 000 euro i dagens pengar att producera för 500 år sedan.
Mm.
Så det är såklart att det blir mycket mer heligt och värdefullt. Idag är det modernt. Det är modernitet. Det kostar några cent att producera en bok. Så om din religion inte klarar av, om din gud är så mesig att den inte kan tolerera en uppbränd liksom, trycksak.
Mm.
Vad fan är det för gud? Men, och det är där jag menar att Allah är fan större än den här trycksaken. Och det är där jag blir förbannad på varför muslimska ledare, imamer eller vilka det nu är, nu har de ett perfekt tillfälle för att påbörja en sorts reformationsprocess. En modern islam som tar hänsyn till att det har hänt saker de senaste 500
åren. Okay, but I understand what you're saying, but I disagree because of several reasons.
Okej. Du har lyssnat så här långt. På sista måltid. En mycket fin radioprogram i Sverige. Du tycker det är mycket trevligt. Men, min vän, lyssna på mig nu. Du har inte betalat biljet på klubb sista måltid. Dom har blate grabarna dom behöver pengar. Flis. Lax. Stolar. Dirabilar. Lix hotel. Du vet. Dom måste du betala om du ska lyssna mer. Du får många fler avsnitt också. Pakiet erbjudande, helt enkelt. Les i beskrivning för avsnitt, där det finns information för att bli medlem på klubbista måltid. Det kostar som en mycket liten kafé latte ute på torget. Per månad. Let som en plet. Tak, min vän.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.